Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Klackenpunkt nu, mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att presentera en ny person inom klackenramen, men inte en ny person inom fotbollen kan man minst sagt säga. Nämligen Pontus Farnerud. Goddagens, goddagens.
Goddagens, tusen tack. Trevligt att få vara med.
Ja, det är riktigt roligt att du vill vara med. Vi tänkte ju prata lite VM. Känns ju passande, eller?
Ja, det börjar närma sig. Jag tänkte på det här om dagen att egentligen så har inte VM-pulsen kommit riktigt sådär, för det har varit så mycket med ligor och allsvenskan och Champions League. Men nu när trupperna tas ut så känns det som att då börjar det kittla lite.
Verkligen. Innan vi går in i det svenska landslaget och vi går in till själva mästerskapet i sig, tänkte jag att vi kan ju prata om minnen först och främst. För VM skapar ju någon form av nostalgi, i alla fall hos mig, att man tänker tillbaka när man var yngre, eller man tänker tillbaka till ett visst mästerskap. Finns det något sånt mästerskap i dig som du kom ihåg lite extra?
Jo, men så är det. Jag håller helt och hållet med. Och bara nu du nämner det, om man liksom pratar minnen och nostalgi, så kommer de här känslorna. Jag tror jag likadant för allihopa som tittar på VM och som följer fotbollen i stort. Liksom. Och för mig var första VM egentligen 86. Det var då jag kände första gången egentligen igen spelare och lag och sådär. Mycket tack vare de här samlaralbumen med Panini-bilderna som man drömde om att få ihop. Men man lyckades väl i princip aldrig. Men då var det ju Maradona. Frankrike kommer ihåg också. De hade Platini, Tigana, Stopira där på mitten. Och sen Danmark är det ju också lite sådär... Personlig favorit. Jag vet inte varför egentligen. Jesper Olsen kan ha varit det. Kommer jag ihåg, mittfältare kanske.
Ja, det är ju ett mästerskap som sagt som präglas framförallt då för Maradona, kan jag tänka mig.
Ja, men hans, så är det. Absolut.
Hans insatser. Ja, Tyskland som föll i finalen, det jag vet. Jag var inte född då, men man har ju sett klipp och bilder. Så man är ju... Man vet ju exakt vad som skedde.
Ja, exakt. Och sen revanschen då, 4 år senare. Där Sverige inte hade något drömmästerskap. Men 94 såklart, det sitter ju i, jag menar, alla svenskar överallt i hela världen. Det är ju det mästerskapet. Ja, det är det mästerskapet såklart, så är det ju. Det var ju fantastiskt, en fantastisk sommar. Och man får säga med facit i hand nu att det var ju en drömlottning egentligen Sverige hade hela vägen. Att ta sig till en semi med det motståndet man hade på vägen. Även om gruppen var relativt tuff, så sen så fick man ju ändå Saudi och Rumänien. Som visst, Rumänien var ju en bra nation och hade många fina spelare. Men det var ju ändå inte topp liksom. Det var inte topp. Och det är klart att det hjälpte ju. Men man ska inte ta bort någonting, utan det var en helt fantastisk sommar. Framförallt Brasilien-Rysslandsmatchen. Ja, kvartsfinalen mot Rumänien. Och sen tredje pris. Ja, allt var fantastiskt. Och firande sen när de kom hem. Ja, det var grymt.
Man märker på det. Det är nostalgi där, minst sagt.
Ja, och sen så hade jag också, Brasilien var lite mitt andra favoritlag för att Romario var där och det var en liten favorit för mig i Barcelona som jag gillar och som jag började gilla ungefär i den, ja, mer eller mindre den tiden, början på 90-talet där med deras fantastiska lag, Romario var stjärnan, så att, ja, det var mycket, mycket fina minnen från 94 såklart.
Mm. Ja, det kommer nog sitta i det svenska folket ja, så länge som det bara går, helt enkelt. Det är svårt att återupprepa det, men man vet aldrig. Det kan alltid ske något.
Ja, vi får säga helt enkelt, men ja, den är ganska svår. Det känns som det blir svårare och svårare.
Mm. Du deltog ju själv i ett världsmästerskap. Hur var det?
Jo, det var fantastiskt, såklart. 2002, jag blev inkallad lite i sista sekunden och minns egentligen... Tänker tillbaka till det mästerskapet med stor glädje. Det var en fantastisk känsla att få vara del av det landslaget. För vi hade en fantastisk sammanhållning. Och vi hade också ett riktigt bra lag. Och kunde med lite flyt också gjort det 94 helt enkelt. Då hade det varit, då hade det varit 2002 som hade åkt runt och kört sådana här... showmatcher och varit för alltid i svenska folkets hjärta. Nej, men lite oflytt där såklart. Efter en fantastisk tre fantastiska gruppmatcher så lite oflytt sen i åttondelen mot Senegal med Anders Svensson framförallt kanske stolpskottet efter en
helikopterfint. Ja.
Exakt. Så att den var ju tung. Det tog slut så abrupt där med Golden Gold och ja, men Argentina-matchen kanske framförallt egentligen som jag kommer ihåg, och jag kommer ihåg efter matchen för att jag spelade i Monaco tillsammans med Marcelo Gallardo som var i Argentinas lag. Och sa vi, ja men vi ses efter matchen och så snackar vi lite. Men de var ju inlåsta i omklädningsrummet i en timme efter matchen. Så att jag stod där och väntade, och plus att jag hade bestämt innan att jag skulle få en Aymars tröja, Pablo Aymar som var en liten favorit.
Ah.
Så jag stod och väntade för jag ville verkligen ha den. Men jag fick vänta ganska länge. Så att, nej, det var ju en katastrof för dem, fantastiskt för Sverige. Men till slut så fick jag tröjan i alla fall, så det var okej.
Ja, det är viktigt, det är kämpa där.
Ja, exakt, jag kämpade. Men det kunde man göra i det läget, så det var lugnt.
Ja, det tycker jag du gjorde helt rätt i. Ja, även ett mästerskap som Brasilien slutligen stod som segrare mot Tyskland där då i finalen. Den kommer jag också ihåg. Det var
lite tungt för dig då.
Den var bitter. Speciellt, vi pratade om det precis kort innan här, vi spelade in att min favoritspelare genom tiderna gjorde sitt bästa mästerskap, nämligen Oliver Kahn. Och just finalen gör han i princip den enda tabben han har gjort det under hela mästerskapet. Och det är kostsamt.
Ja, och tyvärr så är det väl det då man kommer ihåg, även om man var, som du säger, fantastiskt det mästerskap, och det kommer jag ihåg självklart. Men visst, Brasiliens skottet, där var en liten studs innan tror jag, sen Ronaldo som är på returen va, slår in den.
Precis.
Men ja, det är ju inte så att Tyskland, det är den enda finalen de har varit i de senaste mästerskapen, så det är lugnt, de får ta det helt enkelt.
Ja, de har rest sig sen dess kan man
ja,
säga.
Ja, de fick ju revansch på Brasilien för 4 år sedan, så att det är okej. Okay.
Ja, den kommer man nog aldrig glömma bort. Det är, jag vet inte om jag sticker ut hakan när jag säger att det är den sjukaste matchen i ett VM-sammanhang. Kan det vara så, resultatmässigt?
Ja, du kan sticka ut vad som helst. Det är helt galet. Jag satt i trang, alltså... Jag var helt chockad. Så jag var i chock. Jag är en av mina bästa vänner som är tysk också. Ja. Och han var ju också helt galen liksom. Det var helt sjukt. Jag har inga ord. Det är helt sjukt. 7-1 mot Brasilien i Brasilien. Det är bra att lyfta på hatten för tyskarna i 2014.
Ja, det var riktigt fint. Får se om de kan upprepa det i år, men det blir nog en svårare uppgift kan jag tänka mig. Jag tänker mig, vi kan ju blicka lite framåt nu istället. Nu har vi tittat tillbaka till dessa fina mästerskap. Och det finns ju många fler. Mitt personliga är 2006. Tyskland, när det var i Tyskland då, och speciellt Tyskland mot Argentina. Straffarna där, Jens Lehmann med lappen, Oliver Kahn som går fram till Jens Lehmann innan straffsparkarna, de är ju dödsfiender i princip, men han går ändå fram till honom och ja, säger till honom, nu tar du det här. Och jag minns hur hela tyska folket fick i princip gåshud och skriker Oliver Kahn, morferi och glädje, bara för att man, men ändå går ihop i dessa, just i den stunden, tar bort allt annat, och alla bara jublar, Jens Lehmann, nu tar du det här. Och sen räddade han straffen. Ja, det var en av mina starkaste minnen.
Ja, du bygger upp till bara, vad jag säger. Jag känner också att det blir lite speciell känsla när du bygger upp det på det viset. Så det är imponerande.
Mm. Men nu blickar vi framåt då. VM 2018, tiden går fort. Nu är Sverige i ett VM igen. Det är vi väldigt glada för. Och det är ju ett rätt så, ska man säga, kollektivt starkt lag. Men det har man ju varit inne på tidigare. Det är inte kanske stjärnlaget i sig, men det är det kollektiva starka laget Jan Andersson har tagit ut. Och tycker du personligen att det är någonting som du skulle vilja ändra på om du fick fiffla runt där nu direkt? Eller är du överens med honom? För det har ju varit lite snack med Ken Sema, speciellt där då, som slutligen inte fick komma med, och man trodde att han ändå skulle få det.
Ja, nej, det är ju svårt såklart. Nu kan man inte riktigt jämföra hur det har varit tidigare. Sverige har ju inte den bredden egentligen. Man har inte spelare i de bästa lagen, i de bästa ligorna på samma sätt, utan det är många som är petade, bänkade, som har haft det tufft med speltid den här säsongen, inte minst under våren. Så att det är liksom svårt att sätta sig in i Jannes kostym, hur han tänker utifrån det. Men man förstår ju att han vill ha ihop ett lag och få ihop den här sammanhållning som han tror på och som lyckades väldigt bra i kvalet. Sen så handlar lite, i ett slutspel så är det lilla extra ofta som gör det. Man ska ha ett bra kollektiv, men för att sticka ut och kanske vinna och vända matcher ibland kanske det behövs någon gång någonting annorlunda. Så visst skulle jag vilja se en Sema i truppen. Och då så snackar man om kanske att man tar med Marcus Rydén istället för Sema, men jag sätter lite frågetecken kanske för John Guidetti, att man kunde tagit kanske Sema istället för Guidetti, hans roll egentligen. För jag vet inte om inte han får spela, om han fixar egentligen att vara en tredje eller fjärde anfallare, så att säga. Och då känns det ju som att ha en hungrig, yngre, lite mer upcoming Sema som har lite mer det här en mot en, och just att kunna slå sin gubbe och göra någonting oväntat. Det hade varit intressant att se. Sen så gillar jag Hamad också såklart, som har gjort en fin vår. Men återigen, då ska man liksom jämföra vad de gör ute i Europa, de spelarna i de klubbarna, mot Hamad, vad han gör i Allsvenskan. Det är svårt. Jag har stor respekt för Janne. Jag tycker han är en fantastisk ledare. Så att, jag hoppas och tror på den truppen han har tagit ut. Men man kan egentligen sitta och diskutera det här hur länge som helst.
Oh ja, det var det fullständigt rätt i. Alla är ju lite förbundskapten i sig själva. Jag har bara en fråga. I min omkrets har det snackats mycket om truppen i sig, men sen har man ju förstått Marcus Rodén när han argumenterar för att han kan spela på flera positioner. Men det är en annan spelare som man tänker sig, varför är han med när man kan ha en som en Ken Sema, eller som jag personligen tycker väldigt mycket om, en Sam Larsson, som har lite där lilla extra, Jimmy Durmaz?
Alltså jag tycker egentligen att Durmaz har varit bra under ganska lång tid i landslaget. Men han har ju precis som många andra, både han och Toivonen är ju i princip jätteutanför Toulouse startelva. Mm. Toulouse som håller på att åka ur franska ligan, eller kommer säkerligen att göra det. Och det är ju såklart, som du säger, Sam Larsson också. Nu vet jag att Sam har varit skadad mycket under våren här. Men annars hade ju det varit ett alternativ såklart. Men samtidigt så har Durmaz, att han har en viss erfarenhet. Och frågan är hur mycket egentligen då han kommer att använda Durmaz kontra Rodén och så här. Och då kan man vrida och vända på hur länge som helst. samma sak, det centrala mittfältet med Gustav Svensson då, Sebastian Larsson om han ska vara med, Hiljemark, Ekdal, är det en för mycket av dem för att istället släppa fram en Sema då till exempel? Mm. Man behöver inte bara gå Rodén mot Sema-duellen, utan det finns andra spelare.
Exakt.
Då. Exakt.
Precis.
Mm.
Ja, jag förstår. Ja, här kan man vrida och vända hur mycket som helst. Det är ju så med många landslag. Jag vet att det franska landslaget togs ut igår kväll. Och där blev det ju extremt chockade reaktioner med bland annat Lacazette inte kom med, Martial var heller inte uttagen, sen hade man en Coman som jag kanske inte räknade med tanke på konkurrensen, men där är det ju också en hel del.
Ja, den är för mig är det helt galet, alltså, om vi tittar på svenska spelarna och om vi jämför. Sverige vann en match mot Frankrike i kvalet, men tittar du på liksom spelare för spelare i lagen de spelar i, vilka ligor, vilka klubbar, Champions League, hela den biten, det går inte att jämföra, det är helt galet. Nej. Och sätta spelare då, som du säger, Payet, han kommer inte med, nu blev han skadad i Europa League-finalen i och för sig. Exakt. Men du har då Coman och du har Lacazette, Rabiot kommer inte med, Martial, Ben Yedder i Sevilla som har gjort väldigt mycket mål där. Mm. Sen Ribéry har ju tackat nej sedan länge. Benzema får inte vara med. Alltså Kursava, det är helt sjukt vilken trupp de hade kunnat ha. De hade kunnat ha en ny, en 23-manna trupp till som hade kunnat utmana egentligen.
Ska man ha ett reserv-VM också? Det är någonting att ha.
Ja, herregud. Nej, men Frankrike är väl unika där. Just den här generationen de har fått fram nu. Det är riktigt många bra spelare. Individuellt, men sen är... Får vi se om de lyckas få ihop det som lag, om Deschamps har tagit ut rätt spelare som lyckas få ihop det och leverera i mästerskapet.
Det är ju just det de har fallit på de senaste åren, kan man säga.
Just ja, nej, men så är det. Kollektivet. Absolut. Ja, exakt. Och det tycker jag lyste igenom lite i kvalet också. Och även i EM, även om man tog sig till final, så var det inte helt... Det gick inte helt smärtfritt, även om det var EM på hemmaplan och man gick till final. Men det känns inte riktigt som att där ligger Sverige längder före vad det gäller kollektivet.
Om vi blickar då framåt till själva gruppspelet och grupperna, de har ju lottat sedan en tid tillbaka och man har kunnat justera och räkna och tänka sig olika scenarier. Men om du tittar nu helt objektivt, det går säkert inte, men om du tittar då på Sveriges grupp F med Tyskland, Sydkorea och Mexiko, när det lottades där, var det magknip du fick, eller blev du taggad, eller tänkte du ja, det här, ok?
Ja, nej, men nog sista som du säger, okej ändå faktiskt. Jag tror väl att Sverige var i sidningsgrupp 3, va? Om jag inte minns fel. Så att det var väl ändå okej, känns det som. Ett stort lag, en stor nation, det får man. Det kan man inte undvika, så det är inget snack om den saken. Och sen så handlar det lite om vilka lag som egentligen passar Sverige bäst. Och när man då får möta de lagen, nu är det Sydkorea i första, tyskarna och Mexiko i sista. Så det är klart att första matchen blev helt avgörande, så är det.
Hur är förhoppningarna? Så, om man säger så här, tror du att Sverige tar sig vidare, eller känns det som att det är 50-50?
Jag tror väl att det blir tufft ändå, det tror jag, men det är ju mer med tanke på att Sveriges nivå egentligen, att vi ska inte ha för höga förväntningar och förhoppningar på laget, men jag tror ju ändå på Sverige som lag och land och nation och Jan Andersson och det de kan uträtta och det man har sett i kvalet och mot Italien. Men jag tror första matchen blir helt avgörande. Sen så kan man mycket väl få med sig ett resultat mot Tyskland och Mexiko kan man också vinna mot. Men man kan samtidigt förlora alla tre matcherna, så det är väldigt ovisst. Men första matchen blir helt avgörande. Där måste de få. Får de en tre där, så är det helt, då är det en grym öppning, och då kanske det räcker till och med ett i avgjort resultat. Så. Ja, vi får se, men första matchen återigen, den är superviktig.
Hur kommer du se den då? Är du hemma med familjen eller är du ute?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte kommit så långt, vill jag säga, i planeringen. Men någonstans ska man se den i alla fall. Förmodligen blir det här i Frankrike. Kidsen går fortfarande i skola och så att jag är nog i Frankrike i alla fall i början av VM.
Hur ser det franska folket på det svenska landslaget nu för tiden efter just det här kvalet och alltihopa?
Ja, men man hade väl såklart inte så höga förväntningar eller sådär på Sverige efter att Zlatan, som har varit superstar och är så stor i Frankrike, tackade för sig efter EM 2016. Så man såg väl egentligen Sverige som lite ett hinder på vägen som man skulle över. Men efter de här två matcherna som man hade i kvalet mot Sverige och sen inte minst mot Italien, så känns det som att man har fått en stor respekt för Sverige som land och fotbollsnation igen, även utan Zlatan då.
Roligt att höra lite andra tankar, som sagt. Det är ju, man kan ju lätt fastna i sin egna bubbla.
Nej, men så är det ju, och det är ju, fransmännen är ju speciella på i mångt och mycket, så att det är ett speciellt folk, men de har stor respekt för Sverige och ser nog faktiskt upp lite till det här sättet som Sverige spelar. Om man säger att det är en för alla, alla för en, och jobbet man gör och lägger ner och disciplinen och kollektivet liksom. Där har de lite att hämta, som vi var inne på tidigare, och det tror jag att man har stor, stor respekt för.
Förstår jag. Om vi då blickar på de andra grupperna, är det någon speciell grupp som du tycker är extra spännande? Jag tänker så här spontant på grupper med bland annat Spanien och Portugal, grupp B, och Marocko och Iran. Den är ju på förhand, känns det som, den tajtaste gruppen.
Ja, det är väl kanske den gruppen jag också kan minnas mig tillbaka att man tyckte var lite extra sådär. Och det är klart att Spanien och Portugal, tror att de är direkt i första matchen också.
Mm, ja. Stämmer.
Så då blir det ju en bra fight där direkt. Portugal som tog ut sin trupp också igår. Där Monaco-spelaren Ronny Lopez tycker jag skulle varit med, som har gjort en fantastisk säsong i Frankrike, men kom inte med. Renato Sanchez tror jag kom med i Portugal.
Gjorde han det slutligen?
Nej, jag är inte hundra, men gjorde han kanske inte. Jag vet inte, men i alla fall. Ronny Lopez tycker jag skulle varit med. Men jag tycker att Spanien är ju, de är ju jättefavoriter där ändå. Men det blir ju en super härlig, häftig match i den gruppen, första matchen där såklart.
Ja, det blir ju extremt spännande att se Spanien, som är nog rätt så revanschsugna efter det senaste mästerskapen. De har inte riktigt nått upp till den nivån som de hade dessförinnan.
Nej, men de har ju fortfarande ett fantastiskt lag, så att just som du säger, just det mästerskapet, eller de två sista mästerskapen, har väl inte varit på den nivån vi har sett Spanien tidigare, så att de vill ju ha lite revansch, och med det fantastiska laget och 6-1-vinsten mot Argentina här för några veckor sedan, det är klart att då höjs ju självförtroendet inför VM såklart.
Det är ju, som vi varit inne på, extremt svårt att sia om hur ett mästerskap ska vara. Det kommer alltid skrälla. Vi kommer ihåg från 2014, då var till exempel Costa Rica ett sånt där lag. Vi kommer ihåg EM med Island. Om vi ser nu till VM, vilka ser du ändå som de klara favoriterna? Vilka tror du kommer ta hem det hela?
Alltså, nu är det så svårt, för det beror ju mycket på lottning, hur det går där i grupper, vem som får vem i åttondel och kvart, och det har jag inte riktigt koll på. Men jag skulle säga fyra lag för mig som jag håller som topp fyra. Om vi bortser från lottning och så är det Argentina, Brasilien, Spanien och Belgien faktiskt.
Okej, intressant.
Så att jag tror, men återigen, det handlar ju om lottning, men jag tror till exempel Tyskland, Frankrike, jag är inte säker att de tar sig förbi en åttondel kvart faktiskt.
Okej, okay. Då är vi oeniga.
Ja, vad tror du då?
Jag har gjort det här, jag är så himla nördig att jag har ju gått in i Kicker, tysk tidning, en tysk sida, som har det här lilla systemet så att man kan klicka sig igenom. Man trycker in alla resultat som man tror.
Då måste jag göra det också, det är super.
Och jag har fått...
Du var på Kicker, sa du det?
Ja, kicker.de. Jag kan länka det sen till dig också. Så kan du...
Kanon.
Jag kan ju säga en gång hur jag ser slutträdet, om du vill.
Ja, den är fantastisk. Låt mig höra.
På ena sidan, nu vet jag inte exakt vilka grupper de kommer ifrån, men ena sidan kommer vi se Egypten mot Portugal, Frankrike mot Argentina, Belgien mot Kolumbien och Brasilien mot Sverige. Och då har jag tippat att
Såklart, och där får ju Frankrike, får ju eventuellt Argentina tidigt.
Exakt.
Och där är det kört för Frankrike, tror jag. Ja, eller? Det tror inte du.
Jag tror inte det. Jag tror att de där vinner de med 3-2. Alltså det blir öppen match, men
resultat också. Det är stort.
Ja, 3-2 för Frankrike där. Och Egypten förlorar mot Portugal med 2-1. Så det betyder att Portugal möter Frankrike. Om vi tittar längre ner där, då har vi Belgien mot Kolumbien. Där tror jag att Belgien vinner med 2-1. Kolumbien öppnar matchen. Nu går jag, alltså det här är ju omöjligt att säga om, men man försvinner ju i sin fantasi här.
Jag har gått in i detta, känns det som.
Verkligen. Kolumbien öppnar matchen bra, tar ledningen, men Hazard och kompani, de vänder på steken och vinner 2-1. Sen har vi Brasilien och Sverige. Ett Brasilien med eufori att de har gått vidare från gruppen, förtjänar det, men Brasilien gör jobbet och vinner med 2-0.
Det hade varit något annat, så slog Brasilien i en åttondel. Men nej, där tror jag inte Sverige är inte riktigt på den nivån.
Nej, tyvärr inte. Därefter möter ju Portugal Frankrike, och där tror jag faktiskt skräll nog att Portugal vinner mot Frankrike. Det är någonting, jag tycker att självklart vann de EM 2016, som jag sett och hört är det inte lika starkt landslag längre, men det är någonting med det kollektivet som de har, plus Ronaldo, som jag tror är avgörande. Och Frankrike med det klassiska franska, att det blir tjafs helt enkelt. De kommer inte ihop. Ja, och sen har vi Belgien-Brasilien. Belgien förlorar med 2-1 mot Brasilien. Brasilien är helt enkelt för heta. Så Portugal möter Brasilien i semin, och där vinner Brasilien med 1-0. Neymar gör det. Inga konstigheter.
Inga konstigheter. Okay. Det är ändå lite frågetecken för mig ändå att Argentina åker i åttondelen. Men okej, jag är ändå okej. Vi kör vidare bara.
Vi kör vidare. Sen har vi på andra sidan då har vi Spanien, Uruguay, Kroatien, Danmark, Polen, England och Tyskland, Schweiz. Vi kan börja längst uppe
Europa,
där.
Europasidan då, kan man säga.
Ja, snyggt, precis. Det är ju bara Uruguay som har smugit in sig där.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och Spanien vinner med 2-1. De gör jobbet. Cavani och Suarez försöker bita sig kvar, men de lyckas inte. Kroatien, Danmark, en riktigt fin kamp, men jag tror Kroatien vinner med 1-0.
Ja, kroaterna har ju bra lag också, men det är ju, de ska ju också få ihop sin organisation. Det är alltid samma sak. De kan ju sparka sin tränare en vecka innan sin förbundskapten en vecka innan. Alltså det är alltid samma sak där. Men hade de bara haft ett fantastiskt liksom en struktur på hela deras organisation, så hade ju de varit superfarliga. De kommer säkert bli farliga ändå, men jag tror att det är det som saknas liksom.
Ja, jag instämmer där. De har ju spetsen med bland annat Modric, och sen rutinen i Mandzukic och flera andra spelare som verkligen har visat framfötterna i sina klubblag. Sen har vi Polen, England. Där tror jag blir en riktigt hård kamp. Även där vinner slutligen England med 1-0. Och sen har vi Tyskland, Schweiz.
Yes.
Tyska maskinen fortsätter 3-1.
Såklart.
Inte alls subjektiv här. Nej.
Okay.
Sen har vi Spanien.
Inga skador heller på tysk. Inga skador, inga avstängningar, ingenting. Allting flyter på bara.
Allting flyter på.
Okay.
Jag kan tänka mig att det definitivt kommer... Jag har en känsla av att Neuer tyvärr kommer... Han kommer med till VM och sen kommer han ändå bryta. Men som tur har vi Ter Stegen också.
Ja, han är ju fantastisk. Så det är lugnt.
Så det är tyvärr också... Det är en bra backup.
Det är okej.
Sen har vi Spanien-Kroatien då i kvarten. Och Tyskland-England. Yes. Spanien gör jobbet, vinner med 1-0 mot Kroatien. Hård kamp, det sitter långt inne. Jag tror till och med på förlängning där. Kroaterna försöker verkligen allt de har, men Spanien har sen ett snäpp till och vinner. England-Tyskland, klassiskt möte. Mycket kort, hårt, härlig sång på läktarna. Men tyskarna vinner slutligen. Så går det ju. Jag har Lineker sagt, vi kan inte gå emot det.
Okay. Jag gillar ändå hur det bygger upp det. Det är nästan så att det är inte liksom lönt sen att sätta på tvn och köra, för jag får allting nu så komprimerat, bam, 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 och sen så är det klart liksom. Jag är spänd här nu på semi också. Vi kör.
Semin. Spanien, Tyskland, här är det. Här gäller det verkligen för tyskarna. Tyskland har inte vunnit mot Spanien i ett tävlingssammanhang, jag vet inte på hur länge, det är över 20 år i alla fall.
Finalförlusten där 2012, va? 4-1.
Eller 2010 där, precis. 2010 förlorade de, och sen 2008 förlorade de också i EM där. Det är Spanien som är den stora antagonisten för Tyskland. Förut var det Italien. Man hade aldrig vunnit mot Italien i ett tävlingssammanhang, men man slog dem slutligen i förra EM-mästerskapet på straffar, som det ska vara.
Yes.
Och här är tyskarna extremt taggade. De har fortfarande ett par spelare kvar från dåtiden när man inte lyckades mot Spanien, men man har även de här unga sköna spelarna som Timo Werner, Kimmich och Goretzka och grabbarna. Jag är inte alls subjektiv.
Så du menar att de ska gå in och dominera mot spanjorernas fantastiska spelare och fantastiska spel? Ja, det är intressant.
Jag tror i alla fall att det blir en extremt hård kamp. Men jag tror slutligen på Spanien. All respekt, de har spetskvaliteterna utöver Tyskland, men Tyskland har det kollektiva och det spetsiga. De har stummen från VM 2014, men de har även de hungriga spelarna som har kommit in med Leroy Sané, Kimmich, Timo Werner, som kommer göra det där lite extra. Och jag tror på en 2-1 seger där för Tyskland mot Spanien. Extremt
klart.
Hårt. Så har vi då, innan vi går till final, då har vi då Portugal mot Spanien i bromsmatchen då, om tredje platsen. Och där tror jag faktiskt, helt otroligt nog, att det blir 3-2 till Portugal. De överraskar. Spanien är, de är besvikna, de är bittra efter förlusten mot tyskarna. Portugal ser chansen nu att ta en medalj i ett VM-mästerskap, och Ronaldo vill självklart utöka sin samling på fina troféer.
Yes.
Så de plockade 3-2. Sen har vi där då finalernas final, Brasilien mot Tyskland.
Nej, jag orkar inte.
Finalernas final som byggs upp. Neymar får äntligen spela mot Tyskland. Thiago Silva
är i startelvan. Det är ändå schysst att han får spela detta denna gången, för att förra gången så fick han ändå inte det eftersom han blev skadad. De sparkar ner honom. Och,
exakt. Ja, den var
på tal. Ja, det är ju ändå okej att han får vara med om det denna gången. Thiago Silva får också vara med, eller?
Thiago Silva får också vara med. Men brassarna tror för... Precis, men brassarna tror för mycket på sin Neymar. Och det blir förlängning, och där kommer ändå en Thomas Müller som i det här mästerskapet har gjort mål efter mål efter mål, och därmed slår Miroslav Kloses rekord som han tog mot just Brasilien 2014. Så där gör Müller det avgörande målet, och Tyskland bär återigen ett VM-mästerskap.
Ja, du har ju knappt byggt upp detta. Du kan ju bara bli besviken när du sätta på tvn och titta på VM. Det är helt sjukt. Plus att Müller av alla ska få avgöra också. Ja, det är, ja. Intressant.
Ja, ja, som sagt, jag har sagt det till vänner. Alltså det är lite jobbigt att hjärtat slår för Tyskland, för allt förutom final är en besvikelse. Och det är nästan en större press på supportrarna än spelarna, känns det som.
Jo, så är det. Men så är det för många lag. Det är ju många som egentligen, allt utom Spanien är likadant, Argentina, Brasilien, det är samma sak för dem. Så att det är ju de toppnationerna som det gäller. Alltså, för dem gäller ju guld, liksom. Final och guld. Det är inget annat som liksom är försvarbart egentligen.
Exakt.
Så att det är klart att det är tufft, framförallt när det närmar sig de här helt avgörande matcherna i åttondels kvart och du kan få en tuff motståndare. Så det är mycket press just när det närmar sig framförallt i slutspelet där, såklart.
Mm. Måste understrykas, självklart har det här varit med en liten extra glimt subjektivitet när jag har tagit det här trädet. Men jag tror ändå på det här Tyskland på grund av mixen av stommen som har varit från 14 som är i sin ideala ålder, 28-29, med Mesut Özil, Mats Hummels, Boateng, Toni Kroos och Khedira, plus det här unga. Men självklart ser jag Brasilien och Spanien i mina ögon som på pappret de hetare nationerna. Alltså de ska vara starkare.
Alltså om man säger då, om vi tar liksom Sverige som har det här kollektivet och är så duktiga som lag och disciplinerade, så är ju tyskarna på samma nivå. Plus att man har det där lilla extra som Sverige inte har, så att säga. Och det kanske de andra nationerna inte har, om vi säger då Argentina, Brasilien, Spanien, som kanske har ännu mer individuell kvalitet och ännu mer spetsspel. Vissa spelare i vissa nationer som är ännu mer spetsspelare än tyskarnas. Men det är ju, man måste ju ha det där, du måste ha grunden, annars så rasar det ihop och sen så måste du då krydda det med spetsen. Så att,
precis.
Ja, det blir, oavsett så blir det intressant. Jag får ändå flagga lite för alla sydamerikanska lag känns liksom farliga också. Alltså Colombia, inget lag som vill ha Colombia och inget lag som vill ha Uruguay heller. Alltså det är, de är farliga de lagen, och det har man sett också i deras, både i kvalet till VM och i träningsmatcher, så de vinner mot de flesta lag, alltså det är tuffa matcher där.
Ja, jag kan bara instämma det som jag också har sett. De har ju bra spelare och det är helt otroligt, till exempel Uruguay som jag inte helt misstår med har 3,5 miljoner invånare, ändå ställer upp med ett sånt här starkt landslag.
Ja, exakt. Till exempel
Cavani och Suarez i spetsen. Ja.
Och Godin där bak då, Muslera som är helt en bra målvakt också. Ja, men många fina spelare Uruguay, absolut. Och Colombia då, som vi sa, med Falcao och
James.
Ja, exakt. Och en hel del andra, Cuadrado och många andra spelare som spelar i de bästa lagen i Europa. Så att sydamerikanska lagen, se upp för dem.
Verkligen. Och det här gör ju lite ont med tanke på Brasilien egentligen största antagonisten till Tyskland när man tänker på titlar och sånt. Men jag tycker det här Brasilien, det skärmar mig lite extra mycket, för jag tycker om deras sätt som de har spelat nu den senaste tiden. De har det här starka försvaret och sen spelar de, om det nu blir så, men de har ju spelat så med Casemiro, Fernandinho och Paulinho i mittfältet. Och sen har de sina tre magiker där framme. Och jag tycker om den balansen. Alltså de har det här robusta och starka defensiva. Och sen har de sina magiker där framme som i princip kommer ha lite fria roller och få leka runt. Och det tycker jag, det är häftigt.
Ja, jag håller helt med dig där. För det kändes som att det inte var så i 2014 alls.
Nej.
Det var mer obalanserat och Scolari är inte den coachen som tar fotbollen framåt, känns det som. Och nu så har man en mer balanserad trupp, ett mer balanserat lag, och som du säger, de är ändå stabila där bak för att vara Brasilien. Och sen så då framåt så har ju alla egentligen offensiva kvaliteter, även om man är egentligen en defensiv spelare, så att säga, även de på mitten och sen så de längst fram. Det är ju smarta spelare som har anpassat sig också till Europa, till exempel Firmino som en anfallare som är en av kanske de smartast och hårdast jobbande defensiva anfallarna i Europa. Så att det är imponerande. Så att det blir såklart spännande att följa dem. Och sen så se om Neymar är tillbaka 100% efter sin skada. Men han vill ju såklart inget annat heller än att leda Brasilien så långt som möjligt. Så han kommer säkert vara i bra form igen.
Ja. Ja, man blir så himla taggad bara när man pratar om det. Man kan,
ja, nu är vi taggade. Bara,
nu vill vi ha VM här.
Nu vill, ja, vi ha exakt. VM. Nu är det, ska vi bara avvaka den Champions League-finalen. Men jag är ingen jättefan av någon av de två lagen. Så att det är lugnt. Och sen så går vi på VM, kör vi VM stenhårt.
Ja, det tycker jag låter alldeles utmärkt.
Lite allsvenskan också fortfarande i och för sig.
Lite allsvenskan också fortfarande. Där händer ju saker. Vi har ju bland annat ett Bayern som, ja, de vill ju inte förlora.
Bayern är Sveriges Brasilien just nu. Så att, ja, men lite så. Fått strukturen där bak, stabila mittfältare och sen så spelare längst fram som levererar och ganska fritt. Så att, ja, det är, ja, intressant att se. Det blir ett tufft derby i helgen.
Oh ja, riktigt roligt. Men Pontus, jätteroligt att få prata med dig och ha med dig här i klacken.
Ja, kul att få köra lite.
Jätteroligt, och jag hoppas kunna få prata med dig kanske lite mer i framtiden.
Absolut.
Kanske ett VM-guld som har börjat stå.
Ja, det får vi se. Jag ska klicka in också och köra mitt slutspelsträda. Eller tippa hela vägen. Vi får se hur det slutar.
Ja, jag kan länka till dig så kan du göra ditt slutspelsträd. Det tar ett litet tag, men det är roligt att försvinna i varje match där. Tänka sig igenom. Vad är det som händer?
Jag vet inte om jag ska gå in så här i matchbilden exakt. Liksom, skador och tröttheten och coachning och sånt. Ja, vi får se. Vi får se hur mycket tid jag har över. Men det är intressant, det är kul.
Ja, det är riktigt kul. Man blir bokstavligen ett barn igen. Och det är fantastiskt. Det får man inte tappa.
Men det är väl alla när det närmar sig VM, då blir väl de flesta som är barn. Och, ja,
det har du rätt
allting,
i.
Allting annat kommer i andra hand liksom.
Då har du fullständigt rätt i. Ja. Men sköt om dig Pontus, så
ja,
hörs vi snart
igen. Samma. Bra, Kevin.
Auf Wiedersehen.
Ja, vi ses.
Hej igen. Innan ni stänger av vill jag bara meddela att ni kan vara med i en liten tävling som jag har tillsammans med Berkeley. Det är nämligen så att man kan vinna en riktigt snygg piké med Sverige-motiv inför sommarens VM-slutspel. Det är jätteenkelt att delta. Det är nämligen så att man endast behöver gilla klacken.news och Berkeleys Instagram-konto. Sedan skriver ni enkelt in vilken spelare i det svenska landslaget som ni tycker mest om i kommentarsfältet under detta avsnitt. Tack så jättemycket. Lycka till. Så hörs vi. Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.